Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 308. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap i studion av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej på er.
Hej, god dag.
Idag så ska vi prata om Malmö FF faktiskt. Med anledning av den träningsmatch som är avverkad, MFFs 2-0-seger mot Randers, så ska vi sökte ringa in lite olika punkter som vi ska samtala om idag. Det är lite ostrukturerat detta avsnittet, vill jag bara varna för redan från början. Men det kanske kan bli något att lyssna på.
Tre punkter om MFF i alla fall bättre än 50 punkter om skillnaderna på män och kvinnor. Så på det, där är vi, känner vi oss redan som vinnare kanske.
Jag förstår inte vad du pratar om för någonting.
Våra punkter är också bevisade i studier. Så det känns skönt.
Faktabaserade.
Ja. Fredrik, du får ordet först. Vad tycker du att vi ska prata om?
Ja, alltså nu blir jag nästan så att min punkt kanske inte handlade så mycket om matchen som den borde göra.
Men nej, men det är mer en utgångspunkt.
Ja, jo, då skulle jag vilja slå in. Då skulle jag vilja ta upp punkten.
Slå in dörren.
Ja, precis. Slå in, öppna dörren.
Det har jag redan gjort.
Ja, nu blir det svamligt här direkt. Sergio Peña och Hugo Larsson som en sittande punkt. Nu spelar de varsin halvlek mot Randers. Men på träningarna har de påfallande ofta kamperat ihop. Rydström har ju liksom i alla fall tenderat till att dra sitt lag som är en 4-2-3-1 uppställning. Och då är det Larsson och Peña som har varit de här två sittande. Vilket ju är en liten skillnad från Milo som hade en sittande sexa. Då. Det här är väl två sexor, fast med ganska klart uppdrag att de får dra framåt om de vill. Men det är ett rätt häftigt inne mitt fält och ur MFF-synvinkel så hoppas man väl att båda de två är kvar när det här fönstret stänger. Det finns väl inga garantier för det. Kanske framförallt inte med Peña då. Men ja, otroligt bolltryckt. Kan liksom slå ut lagdelar bara med bra passningar. Dessutom har kanske Larsson också ett sånt där härligt driv framåt med bollen. Och det är liksom lite intressant det där med att Rydström vill flytta ner honom lite i plan. Det var vi ju inne på tidigare också, där att han hade skickat klipp på Rodri mitt i Kalle Anka där på julafton. Och det verkar ju verkligen som att han gör allvar av det.
Då tycker jag det är intressant att man kan kasta in en pjäs till i den diskussionen. Som heter Oskar Lewicki och som vi kanske inte trodde skulle komma tillbaka efter allt skadestrull 2 år. Men jag tyckte att hans andra halvlek, framförallt första delen av den i den här träningsmatchen, var väldigt, väldigt lovande. Det var mycket den gamla Oskar Lewicki och väldigt positionstrygg och mycket bra passningsspel framåt. Gav stadga och såg ut som den gamla Oskar Lewicki, så att det kan bli väldigt intressant.
Mm. Ja, men för där kan man alternera lite med vilket typ av mittfält man vill ha. Med Lewicki får man kanske ett lite tryggare spel och ett spel som kanske lämpar sig lite bra om man till exempel möter Hammarby borta eller vad det kan vara, där man kan förvänta sig en liten annan anstorming och en annan typ av matchbild, medan Peña och Larsson kan stå för något annat lite snabbare och lite rakare spel till exempel.
Det finns ju också Emmanuel Lomotey och Mami Sibi i truppen. Det blir, om man nu väljer att dra ner eller placera Peña och Larsson där, så är det ju ganska många spelare på de positionerna.
Mm.
Vad ska man göra åt det?
Ja, nej, men det kan man väl tänka sig att inte alla är kvar när säsongen är slut. Och möjligen framförallt Sibi är ju inte i skick att spela kanske förrän, ja, det är svårt att sitta här och säga det, men jag skulle kunna tänka mig att han kanske inte är fullt slag igen för sommaren i alla fall. Det var en ganska svår skada. Men när vi ändå är inne på omdömen om centrala mittfältare, så tycker jag Lomotey så ganska intressant ut också. Även om han spelade ganska, vad ska man säga, tog väl inga jätterisker och liksom ville väl komma in i det. Och
jag tycker också att Lomotey så bättre ut, men det är kvar fortfarande i honom väldigt, en del väldigt konstiga beslut som gör att jag är osäker på vad det blir av det.
Men apropå konstiga beslut så får man ju också i ärlighetens namn säga, tycker jag, att Peña blandade ju verkligen högt och lågt i den halvveckan han spelade. Det var ju ett par riktigt tveksamma passningar.
Jag är ju den som verkligen vill se honom lyckas, för jag älskar ju spelartypen i grunden, men jag satt faktiskt och tänkte på under matchen hans eviga bolltrampande, att alltid liksom trampa två gånger på bollen innan han spelar vidare. Där finns ju brister i det, men jag skulle väldigt mycket önska att han lyckas i MFF, för jag tycker att det är en fantastisk fotbollsspelare.
Om du får återgå till det som du egentligen inledde med, Fredrik, tror du att båda är kvar när Allsvenskan startar?
Ja, jag tror att de är kvar i det här fönstret. Det är inga garantier då, man får ju slänga in den basklappen hela tiden, men det är mer sannolikt att, och kanske också om ur deras perspektiv, bra att gå i ett sommarfönster. Det brukar ju vara det.
Då lämnar jag över ordet till Max Wiman. Vad vill du prata om?
Ja, det blir lite ostrukturerad ordning på saker och ting kanske. Men jag skrev ner de ungas intåg. Det fanns ju någonting spännande i det här att se Hugo Larsson naturligtvis efter landskamp också. Jag tyckte kanske inte han var så dominerande som jag såg honom vissa matcher i fjol, men han är ju spännande. Jag tycker att Sebastian Anasi visar vid ett par tillfällen sin otroliga kapacitet. Han har ju ett tillfälle där vi hade gjort mål alla tre, men inte Abubakari lyckades göra det. Så att, alltså de två, plus att jag tycker att Noah Eile känns som ännu en i den här raden av mittbackar som MFF producerar, som utstrålar någon sorts trygghet och alltså en väldigt god grundutbildning, känns det som. Det var inte så att han var jättehårt ansatt, men det ser väldigt, väldigt spännande ut. Och sen den som jag kanske ändå är mest osäker på, det är Patriot Seydou, som gör ett väldigt fint mål och gör vissa saker som är väldigt fina, men som, det känns som man väger lite lätt mellan varven fortfarande. Och någonstans tänker jag så här att alla de här unga kan ju inte spela på en gång, det kommer att bli för lättviktigt, men det finns någon sorts MFF-DNA på väg fram igen där som jag tycker ser väldigt spännande ut.
Fredrik, hade du några reflektioner kring detta? Just de unga.
Ja, men mittbacksbiten är ju intressant tycker jag, med Eile och så. Han intervjuade honom i förra veckan och han pratade om, frågade bland annat, kommer det sig att MFF får fram så mycket mittbackar? Då menar han ju på just det här att skolningen i MFF är väldigt bra. Att man är liksom inte, även om man möter ett bra lag i P17, så uppmuntras man att spela bollen framåt och liksom våga kliva upp i plan och spela det spelet som man ska utveckla. Så att, och att MFF har varit ganska tidiga med att ha det synsättet från unga år då. Och när man väl kommer upp i A-laget så är man redo och spelar ett så att säga internationellt spel, om man säger. Ett spel som utländska klubbar är sugna på och tittar efter. Det är liksom inte bara en markeringsback så att säga.
Är det, håller du med Max om tanken här att det kanske är att det blir liksom för mycket med alla på en gång?
Ja, men det får man väl ändå säga att det blir. Och det kommer vi väl återvända till i framtida punkter här i avsnittet också. Nej, men det är klart, man kan inte kasta in liksom det här hungriga, ivriga, talangfulla på en gång. Sen så får man också tänka på att det är januari, det är första träningsmatchen. Då brukar de unga alltid vara hungrigast. Sen så brukar det äldre gardet varva upp. Anders Christiansen var ju till exempel inte med.
Det tar ju längre tid när man är äldre.
Så är det.
Att komma igång. Då skulle jag vilja fortsätta med att prata lite grann om hur det såg ut runt omkring planen på Malmö IP. Det var ju alltså över 3800 åskådare på en fredag eftermiddag. Visserligen gratis entré med frivilliga bidrag till MT96. Men ändå en imponerande publiksiffra, inte minst kanske då sett i perspektivet att det var ett lag som slutade sjua i Allsvenskan som mötte den danska ligasexan. Och där får man ju säga att det kändes ju som att i ganska stor utsträckning är Rydström-effekten som gav utdelning där. Tycker ni att kunde man se något av den på planen? I de här 2x45 som var?
Ja, men det visar väl kanske det som vi var inne på där, just i de här unga, hungriga, de som kanske inte riktigt släppts fram så mycket tidigare. Som inte kanske känner sig så säkra på sina platser. De liksom, det är en lite ny vår för dem. Jag menar, Lasse Nilsen till exempel. Det är inget ont om hans insats när matchen, men det är liksom, han måste ju inte visa upp för tränaren vad han är bra på och så vidare. Det vet ju Henrik Rydström. Medan liksom Seidio vet ju kanske att det kommer in någon mer på den positionen han har, och Nanasi vet att det kanske blir en kamp med Ali, och då gäller det liksom om den positionen till vänster som forward då. Så att det gäller att visa redan från start att man är långt fram.
Jag skulle nästan vilja stanna kvar utanför planen.
Ja.
För att jag kände när jag gick ner till gamla IP och man såg det här havet av människor som, eller framförallt det första jag såg var havet av cyklar. För det var helt galet. Men sen havet av människor på väg in. Så var det lite gåshudskänsla över det. För att jag hade lite tankar efter den dåliga säsongen MFF hade i fjol. Att det skulle vara lite rycka på axlarna. Att det liksom ändå skulle ge effekt nu av att det var så pass dåligt i fjol. Men det är ganska uppenbart, och det blir ju ofta den effekten också när någonting har gått dåligt, att det blir en stor förväntan på att det ska gå bra igen. Och det är ju säkert en Rydström-effekt i det, för att det finns ju inte så många superspännande nyförvärv än så länge. Så att jag tror att den grejen, men det sätter också ett tryck på Rydström och MFF att det måste gå bra i år, för jag tror inte att man kan behålla den känslan om det skulle gå dåligt ett år till. Sen vad det gäller då på eller nära planen, så när man pratar om just, vad ska man säga, spelareffekt, så när det här gänget värmde upp på kortsidan som skulle in i andra halvlek, så fick alltså Anton Tinnerholm göra high five med hela kortsidan. Och där tror jag också, där var en effekt som man såg, både liksom, jag tror publiken var väldigt nyfikna och gillade att han var tillbaka, men man såg också en effekt på planen, vilket vi kanske också återkommer till. En annan punkt.
Ja, de går in i varandra. Det här är då bristen på struktur som gör att det blir så här.
Ja, men det är väl bra att det behöver ihop det hela, så att säga. Men det var en magisk känsla. Sen tyckte jag, jag vet inte riktigt om de kom fram till 3800 åskådare, för jag såg inte att de räknade när man gick in, om det är möjligt att de gjorde det. Men i vilket fall som helst, det var en väldigt mycket folk för att vara en träningsmatch en fredag klockan 3.
Är det inte att evenemangsansvarig Patrik Jandelin har ett så här ofelbart ögonmått? Han bara kan liksom svepa lite grann över Malvipo och så slår han fast en siffra.
Ja, men siffran var lite för exakt den här gången.
Men är det möjligt att man är skyldig att räkna som arrangör?
Det kan vara så. Ja, det är möjligt att jag missade att de stod och klockade där i ingången. Jag tyckte inte det var riktigt så mycket folk, men det spelar ingen roll. Det var mycket folk.
Men jag tycker man har märkt, apropå om man får återkomma till den här Rydström-effekten, att på träningar är det är hett, det är stundtals irriterat, och det är liksom, ja, men som jag nämnde, det är liksom lite nystartsläge och så. Det finns också det är förstås vanskligt att prata om det när man sitter på läktaren och följer en träning. Jag kanske kände exakt likadant för den här tiden förra året när Miro sa att över, att man hade samma känsla, men jag får liksom att en liten vibb av att det finns en stor revanschlusta i hur spelarna tar sig an övningar på plan, och kanske framförallt då spelövningar, att det är väldigt intensivt och fokuserat, och det är mycket, det är liksom, vad heter det, positiv affirmation heter det, när man går runt och high-fivar och sådär. Men det är viktigt att vinna de här matcherna, och det är liksom inte avmätt på något sätt. Kanske också med, vad blev det, 2-3 veckor in, det kan bli längre träningar sen, men jag tycker att de kanske är lite mer, de är lite kortare jämfört med Milos träningspassen och kanske lite mer intensiva. Milos hade ju en förmåga att bryta träningen och ganska långa taktiska utläggningar där spelet stod stilla. Rydström stannar i och för sig också av spelet ibland, men det är inte lika långa utläggningar.
Syntes det någon skillnad? Alltså, om man, det är svårt, precis som det är svårt att jämföra träningar, så är det svårt att jämföra träningsmatcher, men Max, om du försöker liksom dra dig till minnes andra års premiärer, märktes det någon skillnad på planen?
Jag satt och tänkte på det under matchen. Alltså det är väldigt, väldigt svårt att säga. Kanske att det fanns en lite annan intensitet, och någonstans fick man en känsla av att spelarna tänkte mycket på strukturer och var de skulle vara och hur de skulle bete sig, så att säga. Och man såg det på Rydström, han var inte uppe och sa så mycket under matchen, men det var liksom lite direktiv. Och sen tyckte jag framförallt när man märkte att när andra halvlek började så var det väldigt mycket spring i benen på det gänget direkt. Liksom, sådär. Så att man kunde möjligtvis spåra att, kring att det finns en rätt stark konkurrens nu. Alltså det är inte lika, som jag minns om man tittar tillbaka några år i tiden, så har det rätt ofta varit så att startelvan har varit rätt given. Väldigt, väldigt tidigt. Oavsett vad tränarna har sagt så har de liksom suttit där rätt tidigt. Och jag tror inte att det är riktigt så denna gång.
Nej, det är väl också att Rydström försöker väl sätta en ganska tydlig struktur som man känner att han försöker liksom, ja, men hitta den här 4-2-3-1-uppställningen, att spelarna ska veta ganska mycket vad de kan göra i olika roller. Det var väl det som var ett problem ganska länge förra året också, att de här åttorna som skulle löpa upp och ner och sexan, den ensamma sexan som skulle sitta, det satte sig aldrig riktigt. Det blev liksom det blev ingen riktig trygghet i det systemet, och det hängde liksom med hela säsongen sen, men fick aldrig riktigt rätsida på det, mer än enskilda matcher egentligen.
För att ta ett exempel på skillnader också, så tycker jag inte att han lyckades fullt ut för det, men om man tittar på en sån spelare som Buya Touray så visade han en helt annan energi, tycker jag, i den här halvleken han spelade. Han visade en annan speed och liksom en annan typ av engagemang. Det är svårt att ta på det, men det var precis som att det var verkligen en omstart på någonting som...
Ja, han har ju laddat för detta ena sen.
Ja, jag vet att han uttryckte ju det så, men uppenbarligen så när man tänker tillbaka så var det ju väldigt mycket som inte funkade under sommaren och hösten eller hela förra året egentligen.
Ja, alltså man får, det var det
alltså, det är någonting, och det är inte bara alltså spelmässigt på plan, utan det var någonting i gruppen som inte fungerade helt enkelt.
Nej, och det gäller, jag tänker att det gäller väl i synnerhet för alla nyförvärven. Alltså... Det var ju en extremt otacksam situation att komma in i och försöka jobba sig in i laget. Liksom.
Sen tror jag folk ska vara försiktiga med att förvänta sig en konstant framåtrörelse nu under Rydström här på försäsongen. Det pratar han ju själv om, att han vill utmana spelare och liksom lära dem att tänka på ett lite annat sätt emellanåt. Och det kan bli då att man tar kanske ett steg tillbaka i utvecklingen för att ta två steg framåt. Och det lär väl gälla även kollektivt, tänker jag, så att nästa match mot Nordsjälland här på fredag kanske man vill testa lite andra grejer och att det kanske inte ser, om man nu tyckte att det såg väldigt bra ut, det gjorde det ju inte, men det var väl på många vis en typisk första match för säsongen så att säga, men man kommer ju vilja pröva sig fram för att hitta rätt recept. Det är inte så att Rydström har en tydlig plan där han vet redan nu exakt hur han vill spela i premiären. Det kommer han ju också lära känna manskapet på ett sätt.
Då kan du få gå vidare, Fredrik, med nästa punkt.
Ja, men där tänkte jag att det ser ut att bli en kamp mellan Cornelius och Eile, och det är väl kanske ingen som tycker att det är ingen nyhet direkt att det kommer bli det, men det verkar ju, jag får liksom bilden av både på matchen och på de träningarna jag har sett, att där det är ofta Nielsen är ett lag tillsammans med i första hand Chalus, men också Kotto. De Chalus och Kotto byter under övningarna då. Och sen så är det Cornelius och Eile som spelar tillsammans ofta då. Och det känns ju som att det står mellan dem den här andra mittbacksplatsen. Nu fick ju Cornelius chansen och blev Nielsen i matchen, men det skulle förvåna mig om inte det är Eile som spelar med Nielsen nu på fredag till exempel.
Vad är omdömet om Derek Cornelius då efter 45 minuters träningsfotboll?
Det är jättesvårt, men jag tänker tillbaka på hur det var när Chalus kom, så blev det väldigt mycket negativa tankar direkt kring honom. Och det tycker jag inte man såg kring Cornelius, utan jag tyckte man såg en del kvaliteter, absolut. Han till för sig ganska bra faktiskt. Hade någon bra uppspel och slarvade med något, men kom efter en gång. Han var inte så snabb i en kontring.
Nej, det var en kontring där han inte... Det var han riktigt. Den som slutade med avslut i ribban.
Ja, precis. Men så att det var väl ett step upp där, men sen om det... Alltså jag tycker ju att Eile är så spännande ut, och det är klart man har det i tankarna, de här unga mittbackarna som MFF själva har fostrat, att det kan vara bra att ha en sån bredvid Nielsen som då är gammal och rutinerad. Men det känns lite stabilare, men jag vet ju inte... Pontus Janssons ande svävar ju över det här fortfarande på något sätt. Och nu har ju Filip Pelanders ande också.
Det kom in svävande.
Ja, så att där är det lite svårt att se hur allting slutar, mer än att det är väl fortfarande så att Chalus är väl en spelare som det känns som att MFF skulle behöva låna ut eller sälja på något sätt, för det, annars blir det ju för många där.
Alltså man kan ju tänka sig där att med tanke på hans ändå höga status i Tjeckien, så borde det inte vara, det borde ju vara ganska lätt att hitta någon sorts utlöningslösning där.
MFF borde ju vara lite tacksamt att han blev uttagen till landslaget och fick väl spela lite grann också precis innan hösten var över.
Mm. Det blir nästan en, om de presterar någorlunda jämnt då, Cornelius Ejlin, under försäsongen, det blir nästan en liten filosofisk fråga vem man ska välja då. Man ska gå på nyförvärvet som man ändå har betalt för och som satsar mot på sikt, och i horisonten finns ju där hemma VM för honom, och har ju sin rutin från utlandet då. Eller om man ska välja den här unga egna produkten som man kan få bra betalt för framöver, och det är ju liksom någonstans också klubbfilosofin att man ska tänka så. Så det blir spännande att se det.
Cornelius har ju också, han är ju också vänsterfotad, vilket ju kan underlätta i speluppbyggnaden.
Mm, så är det.
Det är ju bra också att ha konkurrens även där. Det ska man ju inte glömma bort. Alltså det är, har man sett hur det sett ut, så har MFF ändå tvingats byta mittbackar ganska ofta på grund av skador och avstängningar och annat. Så att man behöver ju fler alternativ.
Vi går vidare då med Max Wimans nästa punkt.
Jag visste inte riktigt vilken ordning. Men jag
får, du tar vilken ordning du vill.
Jag får väl följa ordningen jag har skrivit upp det i, så är jag fundersam, eller man tänker runt Martin Olsson och det som händer runt honom. Det är ju en markering. Det som händer, han har ju alltså då varit försenad tydligen till flera samlingar. Det handlar ju inte om en, det är ganska uppenbart, utan flera samlingar. Och Henrik Rydström valde då att ställa över honom, men valde också att, för det måste ju vara hans val, att berätta om detta, vilket snabbt då fick kommuniceras på MFFs hemsida först, så att ingen annan skulle ställa konstiga frågor. Det var väl så också att man fick inte prata med Martin Olsson efter detta hade hänt. Men i alla fall att det är någon sorts markering det här från Rydström, och det kan man ju se på två olika sätt. Det kan vara en ledarfilosofi, men det kan också vara ett sätt att liksom försöka markera revir gentemot gruppen. Och vilket det är, det vet jag inte. Men jag skulle nästan tro att det är en ledarfilosofi faktiskt. Att både vara lite tydlig och lite öppnare med vad som faktiskt händer och sker. Och det har väl funnits, jag känner inte Martin Olsson närmare på något sätt, men det har ju funnits vissa antydningar om att det inte, kanske har hänt även tidigare, att han har varit lite slarvig med tider.
Var står MFF i vänsterbacks ekvationen nu då, Fredrik? Med tanke på, det, på nyförvärv också.
Ja, de är ju tre, så en för mycket. Jag har fortfarande svårt att se det som på något annat sätt än att det blir Jonas Knutsen som försvinner, just för att Martin Olsson skrev ändå ett nytt tvåårsavtal ganska nyligen då. Och Bussanello är ju här för att stanna ett tag i alla fall. Det lämnar oss med Knutsen, och Knutsen hade ju problem förra året, visserligen tillbaka då från en svår knäskada, men jag vet inte, det känns som han sitter nog också på en ganska bra lön. Som är en utgift som Malmö FF kan tänka sig att bli av med om de kan hitta något bra. Sen har det ju väl surrats lite kring Knutsen också. Sydkorea bland annat nämnts.
Det är mycket, mycket med Sydkorea nu, tycker jag.
Är det så?
Ja, men det är många avhopp från Allsvenskan dit.
Ja, vi har Gustav Ludvigsson gick väl dit, va?
Ja, och var inte Bojanic också?
Mm, stämmer ju. Ja. Mm.
Och någon till affär. Nej. Visade Knutsen någonting under sina 45 minuter?
Alltså, det var lite spännande, för att jag tyckte han visade lite grann framåt. Att han kom fram, det har han kanske gjort även tidigare, men han hade ett par samspel med
Taha Ali,
precis. Däremot så tyckte jag att bakåt så var det lite darrigt några gånger fortfarande, att han har tappat mycket fart, känns det som, efter sin skada. Så att jag har väl samma känsla av att det är han som försvinner. Samtidigt som då Martin Olssons status förändrades ju lite grann i truppen, men jag har svårt att tro att det är han som försvinner. Det är väl så. Och sen naturligtvis den här brassen som vi då mötte i en spännande intervju i Sydsvenskan idag. När han väl landar i Malmö så blir det ju väldigt roligt att se honom och vilken nivå han håller. För det är, MFFs brassihistoria är ju ganska spännande. Ända från det första misslyckandet en gång i tiden med Monteiro på 70-talet och över betydligt mer lyckade spelare som Afonso Alves, Wilton Figueiredo, Inte minst Ricardinho på vänsterbacken. Och så då de här som har varit lite mitt emellan, Junior och Gabriel, och jag glömmer säkert någon. Men det är klart att sådana spelare kittlar lite extra. Så att, det känns ju någonstans ganska tydligt att brassen är väl ett första val.
Delar du den bilden, Fredrik?
Jag är inte 100%. Jag skulle tänka mig att det är så här att Martin Olsson är ändå väldigt stark i defensiven. Och när han är frisk så är han också pigg offensivt. Just hans problem är ju att han för sällan är frisk över en längre tid, vilket gör att det blir lite svårt att spela in honom. Bussanello har ju varit inte helt ordinarie i den ukrainska ligan, dock i den brasilianska ligan. De har ett väldigt konstigt ligasystem, så det är lite svårt att internranka deras olika provinsligor där. Men visst, håller väl säkert hög klass där också. Men om man tittar på statistik från den ukrainska ligan, så det är liksom inte så annat topppresterat där. Så att det gör ju att det blir ganska svårbedömt. Och han har ett år kvar på kontraktet och han hade en utköpsklausul, för han var utlånad då till Dnipro, som de valde att inte utnyttja, och den var på 6,5 eller strax över 6 miljoner kronor. Det är väl någonstans där MFF har betalt. Liksom, det fanns säkert, om man hade liksom varit stor succéman, så hade det väl säkert varit ganska hård konkurrens om honom, kan jag tänka mig. Just att affären ändå är ganska ekonomiskt fördelaktig. Det blir spännande att se.
Han ansluter. När skulle han ansluta?
Kommer till veckan. Det var väl inte spikat exakt vilken dag, tror jag.
Nej, det kanske därför jag inte vet.
Det handlar väl väldigt tydligt inte bara om pappersexercis utan ekonomiska transaktioner. Det är säkert ingen tillfällighet att han befinner sig i Köpenhamn. Eftersom han... Den så kallade sign-on-bonus som utbetalas till sådana här spelare måste betalas ut innan de befinner sig i landet.
Då tänkte jag att vi skulle prata om en av de sakerna som vi har berört lite grann, nämligen Anton Tinnerholm. Det var mycket som kändes igen, tyckte jag. Attityd och energimässigt. Han fick ju också agera lagkapten i andra halvlek. Och min fråga till er är egentligen hur stort ansvar för ledarskap och liknande kan man lägga på en ytterback? Finns det någon skillnad mellan...
Hoppas inte det. jag tror personligen att Anton kommer att bli en jätteviktig person på planen i omklädningsrummet och i Malmö FF överhuvudtaget, med sin energi och sitt sätt att vara och sin personlighet. Jag tyckte att han började lite försiktigt och tänkte att han är defensiv, men han, rent spelmässigt, så kom han igång sen och började ånga upp, och han var ju faktiskt också gjorde assist i andra målet. Han drev på, och jag var lite glad att han hade kaptensbindeln, för att det är också ett sätt att markera att han är mycket Malmö FF och att han är en viktig spelare. Och jag tror att han växer med att få vara kapten faktiskt. Och nu, han kommer inte vara första kapten naturligtvis, men att...
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Han liksom är i det här spannet i alla fall.
Ja, men det finns väl gott om kulturbärare på den positionen. Cafu, Gary Neville, Philip Lam. Alltså, man behöver inte vara centralt i plan för att vara ledaren. Ytterbacken funkar också.
Ja.
Roland Andersson, Ingemar Erlandsson.
Ja, men Ingemar Erlandsson har vi fått. Jag är Han är ju fortfarande inom mitt fält där för mig. Jag såg aldrig honom som ytterback. Ja, nej men, nu kan inte jag påstå att jag har liksom följt MLS jättenoga, men det jag har sett av Tinnerholm där var ju ändå en spelare som var betydligt mer aktiv offensivt än den som han var under stora delar av sin tid i MFF. Kan man förvänta sig det nu också, Fredrik?
Man var väl egentligen främst utpräglat offensiv i matchen mot Elfsborg 2017.
Det var liksom en av de sista matcherna.
Ja, precis. Ja, men det tror jag nog. Han har nog utvecklat sitt offensiva spel. Det är liksom min bild av vad som har hänt med honom i USA också.
Och
det är också ett krav som Rydström har på sina ytterbackar. Och Malmö FF överlag har haft de senaste åren att man vill ha upp dem längre i plan. Det blir speciellt viktigt när korridoren blir lite större när man spelar, när ytterforwarderna drar sig inåt i plan så pass mycket som de gör. Vi har ju till exempel Nanasi som alltid skär in i plan. Han är ju högerfotad på en vänsterposition. Där behövs det någon som löper i korridoren.
Vad innebär det här för Felix Bejmo då?
Max. Det var ganska lustigt. Han gjorde en rätt bra halvväg som vänsterback faktiskt. Bortsett från att han hade väldigt dålig teknik när han kom till avslutslägen där framme. Jag vet inte vad som hände. Men jag ser Tinnerholm som nummer ett. Men det kanske är för att jag har den här bilden av vad ska man säga, ledarfiguren. Jag tyckte att Bejmo var väldigt snabb. Snabbare än i fjol tyckte jag. Så att han kommer säkert att sätta press på Tinnerholm. Jag tror på Tinnerholm som nummer ett, men det är mer en känsla än logiskt tänkande.
Men det är också en väldigt sund konkurrens att ha på en position, men samtidigt är det ju också sådär att vill Bejmo, nu spelar ju han nästan mest i MFF i fjol, kan han är han okej med att gå ner i tid med tanke på vilken var han befinner sig i sin karriär, eller är det snarare att han är liksom på väg bort, och det kanske egentligen bättre att ha en sån konkurrenssituation som Ailey och Cornelius då till exempel, där det finns en etablerad och en ung som kanske inte liksom kommer kräva den speltiden direkt. Det blir liksom lättare att ställa över den så att säga.
MFF har ju en historia av att kunna skifta på högerbackspositionen och köra med olika spelartyper som har fungerat väldigt bra under flera års tid här.
Om man utgår från att det här 4-2-3-1 är det sättet som MFF kommer att spela på i huvudsak, finns det någon möjlighet för Tinnerholm eller Bejmo att spela på någon annan position i en sån uppställning?
Jag ser det nog kanske inte så. Bejmo kan ju spela centralt i försvaret också om det skulle behövas. Men absolut inte liksom, som att det är en 50-50 deal för honom. Och det skulle väl vara som att man, om man testar någon av dem som ytterforward, men det känns som att det finns rätt goda alternativ där ändå. Kanske i nuläget inte så på den högra sidan då, men jag tror
Nej, jag kände lite ligga för det här ett skillnad kanske. Om man hade spelat 3-5-2 med wingbacks, då hade det kanske funnits liksom lite alternativ.
Kommer man ju säkert använda sig av den formationen under säsongen i enskilda matcher. Lite beroende på vad man ställer upp. Om man till exempel tar sig till ett Europa-kval.
Då är det du igen, Fredrik.
Jag igen?
Ja.
Ja, och då fortsätter jag väl där jag liksom lite var inne och tassade här alldeles nyss då, på att MFF skulle behöva en tung offensiv värvning, och då tänker jag framför allt till höger för att konkurrera med Seydou. Där är det lite tunt i nuläget, och då tänker jag någon som även kan vara centralt och någon som är rivig, teknisk, och det låter ju lite som att jag beskriver Jo Ingeberget. Men jag tycker att man behöver ersätta tappet av honom, och just att få in en liten profilvärvning där tror jag skulle slå an en ton också för säsongen, och liksom den optimismen som folk känner kring Rydström, att den skulle liksom kanske öka ännu mer med den typen av värvning. Liksom profilvärvning brukar man väl använda som uttryck kring den typen av spelare. Så att AIK var nära Victor Fischer, den gamla FCK-spelaren som har varit runt i Europa lite varstans. Är väl Royal Antwerp just nu. Han går väl lite oftare till vänster men kan spela höger också, det har han gjort.
Men är det där du lägger ribban för profilvärvning, eller?
Ja, men om man ser profilvärvning som MFF kan få, ja, så är det väl någonstans där. Victor Fischer, jag tyckte, hade MFF varit sugna på honom så hade jag liksom tyckt att det känns fullt rimligt.
Du ska inte behöva uttala dig om Victor Fischer om du inte vill, Max, men jag tänker Fredriks tankar övrigt. Håller du med?
Ja, men här måste jag säga en punkt där vi håller med och är fullständigt överens. Alltså jag vill bara förstärka ännu mer att alltså Malmö FF måste ju ha in en målskytt till i det här laget. För att tittar man på hur det ser ut så det är inte så att man har inga mittbackar som nickar in en massa mål. Hugo Larsson och Sergio Peña gör inte många mål. Anders Christiansen gör mål och Isak Kiese Thelin levererar förhoppningsvis. Men från kanterna får du inte en massa mål som det ser ut just nu. Så att alltså, MFF måste få in en tung offensiv värvning som är profilstark dessutom, tycker jag, för att man ska liksom känna att för det tangerar min nästa punkt faktiskt sen. Också.
Du kan få gå över på den.
Vi glider vidare direkt.
Ja, vi känner att om de går in i varandra så mycket så kan vi diskutera dem gemensamt.
Jag ska bara se hur jag egentligen formulerar det själv.
Jag kan läsa här.
Nej, men om man tittar så här. Är truppen så mycket bättre än i fjol som det ser ut just nu? Har man fått in några värvningar som liksom är wow-känsla att det här kommer att förändra sjundeplatsen till ett allsvenskt guld? Eller ligger allt tryck på Henrik Rydströms förändringsarbete? Och då tycker jag så här just nu att Eile är spännande, Nanasi är spännande. Det är två unga spelare som har kommit in. Tahir Ali är också spännande med de spetskvaliteter han har. Men det finns många frågetecken liksom fortfarande för mig vart det kan leda. För han måste utvecklas väldigt mycket och då ligger det mycket på Rydström. Och den enda annars som sticker ut är Anton Tinnerholm, tycker jag. Som liksom är en hemvändande profil som ändå har gjort viss succé, eller rätt stor succé de första åren i USA. Men annars kan jag kan inte se att det här laget med självklarhet som det ser ut just nu skulle vinna allsvenskan. Att man ska kunna konkurrera bättre än i fjol, ja absolut. Men då ligger ju väldigt mycket på Rydström att han får spelare individuellt att höja sig och framförallt att hitta ett lagspel och ett sätt att spela och effektiva sätt att dyrka upp försvar. Så då är trycket väldigt stort på honom och frågan är liksom om han ska ha allt det trycket på sig.
Tror du att han vill ha det trycket på sig, Fredrik?
Ja, det tror jag. Annars skulle han väl inte ha skrivit på för Malmö FF. Men jag tror också att han har en önskan om att det dyker upp en målspruta. Det behöver alla lag som ska vinna allsvenskan. Om man nu inte har ett sånt där jättefint utspritt målskytte med flera, med liksom fem personer som alla gör åtta mål var ungefär.
Alltså i drömscenario så tycker jag att Malmö måste få in en profilstark målskytt redan nu. Och skulle man då sen, om man leker med tanken att de skulle kunna gå hela vägen och vinna kuppen och ha ett Europa-kval framför sig i sommar, skulle då Pontus Jansson komma in lagom till det kvalet, som vi då, inte bara vi utan många spekulerar kring, så skulle det vara ytterligare en kick liksom i det här bygget. Och jag tror de här kickarna behövs när man är på den nivån som MFF är. Det är lite annorlunda om man är Mjällby som är väldigt nöjda om man slår som sjätte, sjunde, åttonde plats. Men MFF behöver de här liksom som sticker ut som är verkliga profiler.
Men alltså man försöker konkretisera det här. Var står MFF? Vad är MFF utan en sån värvning? Är MFF inget lag som tar SM-guld då?
Det är svårt att säga då, beroende på hur det går för de andra lagen. Också vad de har förstärkt och vad de har tappat. Hammarby ser ju fortfarande ganska brandskattat ut till exempel. Och AIK har ju tappat en rad profiler i vinter. Framförallt rutin har de blivit av med. Djurgården ser väl i och för sig starkt ut och värvat lite från allsvenskan också och sådär. Nu tappar de Hjalmar Ekdal här, vad betyder det för dem och så vidare. Så att MFF kan absolut vara ett topp 5-lag i nuläget. Och
det är
så
roligt att du inte nämnde Häcken, tycker jag.
Nej, det är sant. Det får man faktiskt skämmas lite grann. Inte ens när de har vunnit SM-guld. Nu tappar de Jeremejeff då. men de har ju medel och det är ju inte lätt att ersätta så många mål bara på ett bräde, men de klarade sig ju faktiskt hyggligt även när hans målskytte bedarrade lite under senare delen av säsongen. De kommer ju förmodligen också vara där uppe, och de ser ju, de har ju ett grundspel liksom som känns supertryggt. Så jag vet inte, det är ju svårt att sitta här i januari och säga att MFF, absolut kan MFF ta guld. Nej, men jag har svårt att säga att den här truppen så som den är nu ska vara 7 platser bättre bara för att man fått en annan tränare. Även om säkert det kan innebära lite extra poäng att det inte är så turbulent som det var förra året.
Om man tittar på övriga lag då, så det laget som kan få en rivstart på det här året är ju Djurgården, som då kanske inte har tappat så mycket heller, men som dessutom ska spela Europa-spel nu. Eftersom man gick vidare från Conference League. Så det kan ju bli en häftig upptakt för dem. Och en boost för självförtroende. Tänk om de liksom vinner första omgången där och går vidare igen. Det kommer ju stimulera intresset i Stockholm, även om man varit dåliga på det här med Europa innan. Så nu verkar man ju som att man har vaknat upp. Så att, precis som Fredrik säger, det är svårt att se att det här laget skulle liksom bli 7 placeringar bättre på de förstärkningar som har gjorts. Och då ligger trycket på Rydström. Mm. Och det blir ju naturligtvis jättespännande. Men är det rimligt att han liksom ska kunna lyfta dem så mycket?
Och det ställs ju på sin spets direkt då, för att det här truppbygget ska ju, det ska liksom inte leverera på sikt. Det måste leverera redan i mars i cupens kvartsfinaler och i semifinaler.
Räknar man att de klarar gruppen?
Ja, jag vågar faktiskt det. Nej, det kanske man inte borde göra. För det har ju varit så med Malmö FF att varannat år så når de final och varannat år så gör de fiasko. Så ja, det ligger väl i och för sig ett fiasko i pipen här.
Ja, de har ju ett par farliga. Med Luleå inomhushall, de har haft problem. Jag kommer inte glömma när de mötte Östrup i tipshallen där. Och det var liksom bland det mest... Ja, det var helt otroligt dåligt. Det är en annan miljö, det vet man aldrig, det påverkar. Och sen Degerfors är inget lag att leka med.
Nej.
Nu tappar jag det fjärde laget bara för det.
Skövde
är ett lag att leka med.
Degerfors är också det enda svenska laget som inte åker på träningsläget solen, utan de är kvar hemma och bara slipar formen på de här bedrövliga planerna. Liksom. Så de kommer ju vara redo för uppgiften.
De kanske ser det som trippen till solen. Eller i alla fall söder.
Mm.
Matchen i Malmö. Det är ju det oundvikligen. Ska man... Jag tänkte på det här med den målsättning som väl kanske då framförallt Anders Paulsson har uttryckt med topp tre. Ska man se det som någon alltså att det är sagt för att bromsa förväntningarna på värvningar också? Eller är det bara för att bromsa förväntningarna på resultat?
Jag tror det är lite... vad ska man säga, det är inte, ja, på sitt sätt är det ju en självinsikt, men kanske mer att försöka få omgivningen att komma till självinsikt. Med tanke på att Malmö FF blev 7:a förra året, så är det ju ganska kaxigt att säga att vi ska vinna i år, för då hade du ju liksom krävt att en Marcus Rosenberg stod på planen, alltså motsvarande spelare, alltså någonting som verkligen wow, det här exploderar fullständigt. Det hade varit dumdristet, kaxet, att säga att vi ska vinna SM-guld som det ser ut just nu.
Ja, men det var ju lite det jag försökte fråga. Alltså, det är väl inte orimligt att tänka sig att den truppen som MFF har nu skulle kunna sluta topp tre i Allsvenskan.
Nej, men då ska ju väldigt mycket stämma också. Dels för de ju, en grundförutsättning då är att de håller sig friska. Det är möjligt att MFF hade ju förmodligen redan förra året kommit mycket, mycket bättre, eller mycket, mycket bättre, men i alla fall några placeringar bättre med en frisk trupp. Det liksom slog igen någon konstig, falsk ton för säsongen där mycket började gå fel och liksom dåliga saker förstärktes av att man inte kunde ställa ett ordinarie lag på plan. Det blev ingen ordning så att säga. Så redan där är man väl kanske några placeringar bättre då. Men det är så mycket som ska stämma över 30 omgångar för att man ska vinna guld. Det är liksom en god portion tillfälligheter ska in också.
Nu hade man ju ändå cupresan i fjol som slog en positiv ton så att säga. Men jag tror att det är ju mänskligt det här också. Jag tror det handlar väldigt mycket om att få en positiv spiral för MFF. Liksom, allting var bara negativt under hösten. Så det är väl, dels med tanke på kuppen och eventuellt Europaspel, är det jätteviktigt att vara i form tidigt, men Jag tror också det här att börjar man liksom vinna, man får självförtroende i de unga spelarna, Rydström känner sig trygg, så kan det bära hyfsat långt. Men det gäller liksom att man verkligen får in de här positiva vibbarna rätt så snabbt. Inte i de här första träningsmatcherna, men i alla fall i cupen sen.
Min tredje punkt känns som att den är ganska avverkad. Det handlar ju mycket om anfallsbesättningen också. Så att jag tänker att vi kan hoppa över den för att den inte ska sitta här och upprepa oss i onödan. Men jag tänker att vi här avslutningsvis ska prata lite grann om matchen mot Nordsjälland. Inte i några jättelängder för att det känns inte så meningsfullt den här tiden på året. Men Fredrik, om du var ju lite inne på att Eile, du trodde Eile skulle spela med
Nilsen.
Nu är Nilsen i den matchen. Vad förväntar du dig mer att få se?
Alltså, jag tycker det är svårt att säga att man får se så mycket på bara 45 minuter. Det är ju liksom ofta när benen blir lite tröttare i andra halvlek som liksom de är, man verkligen sätts på prov så att säga. Men det var ju lite slarvigt emellanåt från mittfältet. De fick ju ändå rätt mycket jobbiga omställningar mot sig och räddade väl ut det hyggligt överlag, tycker jag. Ja, släppte inte in några mål. Där är det ju en bra start så att säga. Mm.
Ja, det var ju en jätteräddning från Dahlin och ett avslut i ribban som räddade dem i första halvlek. Sen i andra halvlek så skapar ju inte Randers särskilt mycket och då hade de kanske heller inte något vidare lag på benen. Men nu är det ju danska ligaledarna. Det ställer lite andra krav. Mm.
Jag skulle bara säga vad det gäller just matchen senast, så kan man ha i åtanke att det blev lite förvecklingar i andra halvlek. Därför att danskarna bytte också hela uppställningen i paus och ville en bit in på andra halvlek byta en spelare som hade varit in tidigare. Och domarteamet med Kristoffer Karlsson i spetsen vägrade detta. Jag kollade lite med för Westerberg efteråt och det är tydligen så att det är väldigt hårda regelverk för domarna vad det gäller internationella matcher, att man ska följa det som händer och det som gäller. Och det fick ju en effekt till, därför att det var en spelare i laget som fick en boll på ett obehagligt ställe när det var en dryg kvart kvar. Vilket innebar att danskarna faktiskt spelade med 10 man sista kvarten. Så att det blev liksom inte riktigt... Därför blev Malmö inte uppsatta på
fri. Vad är det för regelverk?
Ja, så att
för kan man tillåta 11 byten så borde man kunna tillåta en spelare komma in igen.
Ja, jag har inget riktigt bra svar för det. Jag var på väg att jag tänkte att jag skulle försöka fråga Kristoffer Karlsson om det, men jag vet inte. Jag vet möjligtvis inte om det kan ha någonting med spelmarknaden att göra. Alltså att det blir konstigt om man skiftar, alltså att förutsättningarna ändras fullständigt. För att du kan ha varit överens om att du får byta alla spelare eller hur många byten du får göra, men att du får till exempel absolut inte sätta in en spelare som ersätter en utvisad spelare.
Ja, det minns
för
man
det påverkar ju...
Minns man ju själv från matchen man har spelat på försäsongen, att var någon åkte ut i den 30:e minuten och tyckte båda lagen att nu förstör det ju träningsmatchen bara.
Och det fanns en period när man kunde sätta in, men jag pratade lite om det också. För han sa att han satt och var rädd i första halvlek och tänkte tanken, vad gör vi om någon av våra spelare blir utvisad i första halvlek? För då har vi 11 spelare som vi ska spela andra halvlek, men vi får bara spela med 10 och allting förändras. Så att det finns någonting i det regelverket som är lite lurigt.
Undra vad som skulle hända om man skiter i det bara till andra halvlek? Att man ändå sätter in 11 man?
Ja, men domarteamet vägrar. De var totalt... var väldigt, väldigt tydligt. För danska coachen var framme flera gånger. Han var borta hos Rydström som jag uppfattade som att han liksom gav klartecken att visst sätter ni in en gubbe till. Men domarteamet var supertydliga med nej, det går inte.
Så att, härlig byråkrati.
En parentes, men så ser det ut. Nej, men jag tror också man ska komma ihåg att danskarna är mycket närmare allvaret så att säga än svenskarna. Så att det blev ett helt annat prov på MFF. Nu, jag känner inte Rydström så väl, men jag tror ju inte att han kommer att toppa laget. Det kan jag inte tänka mig, utan han kommer säkert att köra liknande upplägg. Det kanske han redan har sagt, det vet jag inte. Så jag tror inte att man ska tänka för mycket på resultatet i den matchen. Utan kanske mer individuella prestationer.
Ja, men just i fallet Eiler då, om det nu blir så som jag tror att det blir, så vill man väl kanske se honom ta ett kliv upp i plan och liksom spela bollen och bli lite mer spelförande helt enkelt. Det blir spännande att se om man kan liksom vara det även då mot den danska ligaledaren.
Sen vet vi ju inte hur det är med Anders Christiansen, om han är redo snart igen. För det är klart, det är ju inte en bra början på säsongen, oavsett att det inte är någon allvarlig skada, att han inte är med från starten. För vi minns ju alla hur röret det var i fjol. Och han, jag minns faktiskt att Milos sa ju väldigt tidigt, eller inte väldigt tidigt, men under sin tid, om jag uttrycker det så, att han räknade ju inte med Christiansen mer än i hälften av matcherna i princip. Och det känns ju också lite sisådär, så att nu var han ju hel sen på höstkanten hela vägen och spelades.
Och det här var, vad jag förstod det som, en smäll. Så var det var så det kommunicerades, ja, på MFF-sajt i alla fall. Och en smäll brukar ju ofta vara bättre än någon slags känning, muskelkänning. Sådär. Så när smärtan lagt sig och eventuella svullnader lagt sig, så brukar man kunna spela. Och just Nordsjällan är väl en match som Anders Christiansen gärna spelar, tänker jag. Det, han har ju representerat den klubben en gång i tiden. Och sen, bara flagga lite för en spelare som vi inte pratar så mycket om, så jag tror nog ändå kan få en större roll i MFF än vad man tror. Sören Rex tyckte jag såg rätt intressant ut som 10. Gör en del bra grejer och jag tyckte han var väldigt bra. Det är en insats jag har liksom lyft lite för mycket med tanke på hur kort den var. 25 minuter mot Hammarby som 8 då i Allsvenskan, den här 0-0-matchen innan han skadade sig igen. Men där var han riktigt bra. Jag tror att MFF kan få ganska god nytta av honom en bit längre ner i plan. När inte han behöver delta så där vansinnigt mycket i pressspelet, utan kan liksom ligga på, ta de där andra bollarna, för att det finns ett bra spelstil och han är bra man mot man, och där han inte liksom behöver vara lika snabb som han en gång var.
Han är ju en sån rutinerad och skolad spelare, så han gör ju inte misstag på det sättet som många andra spelare gör.
Ja, det är ju också väldigt skönt att ha, om det nu den andra danske tian inte kan spela med en hälften av matcherna, så är det ju.
Det finns ju också ett ganska utpräglat målsinne och assistsinne, kan man säga så, hos Sören Rex. Pålitlig poänggörare över lång tid.
En spelare som vi också inte pratat så mycket om egentligen är ju då vår nya vän från Helsingborg. Som jag kan hålla med alla som tycker att han gjorde, liksom, det fanns positiva tendenser, och alltså, hans snabbhet är ju gudabenådad. Men det var också, just det, jag var ju inne på det innan, det här med att utveckla sitt spel. För att det blev ganska snabbt sen att han tog sig fram och så vände han tillbaka. Och jag tror att ska en sån spelare som han lyckas, så måste han våga spela sitt eget spel. Och han måste bli målfarlig. Han låg bakom 1-0-målet. Men han måste liksom ta på sig den rollen, för att om han blir en spelare som stannar av och vänder tillbaka, då tror jag inte att han, då utnyttjar man inte det han är bra på.
Han har ju, hans standard spel är ju också precis som Nanasi och Sjöa in i banan. Och båda de spelarna kräver ju nästan att man har en löpstark vänsterback som kan komma på överlapp ständigt egentligen för att skapa övertal där. Det var ju en situation där Jonas Knudsen försökte överlappa men liksom aldrig riktigt kom ända fram, och till slut så släppte Tarli bollen till honom, och då gick den ut över kortlinjen. Han liksom inte dit. Och det, jag har ingen aning om Busanello är den spelaren, men det känns som att det är ju den, alltså man behöver en Tinnerholm typ på vänstersidan också om man ska få ut det mesta av dem.
Ja, för det spelarna. Finns ju en risk också där att, som du säger, att Knudsen då, som man spelar med, tar sig upp på kanten och så vänder det är aldrig tillbaka och spelar tillbaka bollen, och så blir det en snabb spelvändning och så har du liksom hela den kanten öppen. Så att som sagt, jag tror det finns ju något väldigt spännande i den här spelaren, men det måste utnyttjas på rätt sätt, och han måste våga utnyttja det själv för att det ska vara.
Ja, och sen får man ju tänka på, om man nu tyckte att MFF var en svår miljö för spelare att lyckas i förra säsongen, så är det ju ändå en västanfläkt mot Helsingborg. Så att, det blir ju intressant att se vad han kan liksom, vilken, för det handlar ju framförallt om att hitta en lägsta nivå där som är bra.
Och överlag gäller det ju för MFF nu på försäsongen, tycker jag, att faktiskt hitta rätt med målskyttet. Att sätta bollar, och då menar jag inte bara på match utan även på träning. Jag tycker det har varit, de träningarna jag har sett, inte alla men många, så har det blivit påfallande lite mål. Även i avslutsövningar, de har svårt att sätta bollen. Och jag tycker liksom att man måste vara supernoggrann i alla avslutningsövningar. Och det blir liksom lite lätt att man blir nonchalant även om det är ett lätt avslut, bara stänk in den i mål, försök inte göra något extra och liksom slå inte av på takten, utan fullt fokus, avsluta. Och det är något det slarvas lite med. Det ska liksom, det är viktigt.
Det var ju faktiskt en sak som Ola Toivonen pratade om när han var här i sin karriärsavslutande podd.
Han bestämde sig att sluta efter den.
Nej, men han pratade ju just om den saken. Betydelsen av det på träning.
Det här är ju inget nytt fenomen. Jag känner igen detta från Malmö många år. Jag tror att det krävs vissa spelartyper, typ Toivonen, typ Markus Rosenberg, som genom sitt sätt att vara höjer de andra. Att bruka allvar även på träning. Mm. Det är faktiskt ganska, nu när du säger det, Fredrik, så är det ganska många år man har sett att stått och tittat på träningar där det har varit 0-0 och 1-0. Och det är inte bra.
Nej, vi får se om det blir mer mål på träning och därefter även på matcherna.
Det är spännande att de började med en seger och att det liksom är en, det är ju en håller nolla och två mål framåt. Det är ju ett fall framåt definitivt. Klart det blir spännande.
2-2 mot Jammerbukt blev det i fjol i säsongens första match. Kollade jag upp nyligen.
Då är detta bättre.
Precis, precis. Det är väl det som talar för att det blir guld då.
Det här har varit avsnitt nummer 308 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej!
Det är en jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla och säga att det finns två sidor, två nätverk.
Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö?
På ena sidan ledaren för Satudara Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget.
Hur hänger de skånska skolattackerna ihop?
De gjorde sådär som barn kan göra, att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer några droppar blod, och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodsbröder.
Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu?
Så försvinner ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen.
I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.